Gösta Dahlberg, intervju med John Stjärna den 18/3/1954.
Vid SIVs 10-årsjubileum 1947, det var en sak som särskilt lever kvar i minnet. Det var John Stjärnas trivsamma skildring av minnen från det gamla Gustavsberg. Idag, onsdag den 17 mars 1954, har vi tagit med vår inspelningsapparat och hälsat på hemma hos vår gamle hedersledamot inför John Stjärna, 76 år gammal, och ber honom berätta ur sitt minnes rika skattkammare. Ingenjör Stjärna var chef för dekorationsavdelningarna och var hos oss från 1896 och fram till 1941. Hur var det nu egentligen när du första gången kom till Gustavsberg?
Ja, när jag som nykläckt ingenjör, 3 dagar efter examen, ännu med smärtor i huvudet efter den glada och våta avslutningsfesten, hade att anmäla mig på det gamla brukskontoret hos fabrikens faktotum kassör, en för detta ämbete gjord titel som långt om länge skulle förbliva som Gustavsbergarnas heliga synod. De mötte mig synen av en krökt rygg med nedhängande långrocksskört. På framsidan var kassören som bäst i färd med att räkna antalet förtjänstböcker som arbetarna hade lämnat in. Det var nämligen den första i månaden och avlöningsräkning. Och naturligtvis skulle dessa böcker inlämnas till kassören. Någon annan person med detta förtroende fanns inte. Det andra var bara räknemaskiner. Kassören var nämligen klockarfaren som skulle allt bestyra och var chefens allt i allo. Jag håller före att kassören här på den tiden just i sig innefattade det väsentliga av det patriarkaliska systemet. Ingenting fick ske som inte kassören skulle lägga sin näsa i blöt i och avgöra. Ja, ända från vaggan till graven var man hänvisad till honom. Till och med likkistan beställdes genom honom nere i snickarverkstaden.
Du kanske skulle kunna berätta lite sådär fritt i hjärtat och ur minnet hur dagarna förflöt där både i helg och söcken.
Ja, först och främst så kan jag ju tala om att den man som jag nog kom in till var utav äldre datum, och han var så inne i sin räkning att det dröjde länge innan han upptäckte mig. Men då han fått brillorna på näsan och hört vad jag var för en, så blev han den sirligaste herre. Och presenterade mig, och presentation skedde för de andra bokförarna och husmamsellen som hade hand om rumstädningen för ungherrarna. Och som anvisade mig rum högst upp i gula byggningen.
Så det var både kontor och bostäder i samma?
Ja, det var det. Det var många bostäder, både stora och små, i huset.
Ja.
1 och 2 trappor upp. Nu sa jag kassören, jaha, klockan 6 i morgon bitti börjar vi här på kontoret. Och det blev med avlöningsräkning. På den tiden skulle man alltid vara 2 som räknade samma sak för kontrollens skull. Det spelade ingen roll om det gick sakta med räkningen, bara man var 2. Den ena som för hand hade skrivit in nära nog hela tillverkningen för månaden i den så kallade avlöningsboken var vanligen driven med huvudräkning. Och så fick han en varelse mitt emot sig som svettades och multiplicerade och adderade. Och ofta fick fel resultat för den andra för länge sedan i huvudet har räknat rätt.
Hade inga maskiner då inte?
Hade inte det. Annat än som jag sa, det var räknemaskiner, de här gubbarna. Ja, där satt jag nu uppspetad på en hög kontorstol. Jag som enligt löjtnanten chefens mening skulle bli porslinsmålare tekniker. Ja, under den tiden var vi var jag så kallad kastklubb som skulle vara med om allting och användas till allting. Från springpojksvikarie till ensam representant för bolaget vid kommunalstämmor i Värmdö med mera dylikt.
Ja, det går väl vidare i ditt vardagliga liv. Du hade väl en hel del bekantskaper och sånt att tas med, gissar jag.
Ja, det vardagliga livet på Gustavsberg, ja. Vi hade först och främst de gamla över oss. Chefen, löjtnanten och kassör naturligtvis. Den senare hade att förskottera oss på avlöningen var vi aldrig knusslades. Så var det gubbarna, B och F.
Vilka var det då?
Det var de två verkmästarna.
Ja, det var Barlow och...
Det var Barlow och Forsberg.
Jaha.
Jag ville vara lite anonym här idag.
Jaha.
Den F, eller om vi ska tala om Forsberg.
Vi talar om Forsberg.
Jag vet inte. Han var en ganska märklig man. Nyfiken på allt och alla. Skvaller frodades naturligtvis. Och han hade sina tentakler ute nästan överallt. Där kunde snokas upp. Varje morgon, sommar som vinter, stod han vid båten klockan 7 på morgonen för att se vilka som fortestan, som det heter. Och så någon dag efteråt så ställde han alltid sina steg under ronden till den han sett varit i stan. Hans ankomst känner man gärna igen på hans kraxande hosta och släpande galoscher. Och då kom han till honom med den stående frågan. Vad gjorde du i stan igår? Och vad åt du? Han hade nämligen lagt sig till med det kungliga prerogativet att kalla alla människor i fabriken för du. Själv får han till stan då och då för att närmare studera den sköna synderskan. Och verkmästare Barlow, han var engelsman till börden, kunde aldrig lära sig tala svenska riktigt. Han var en gemytlig och vänlig själ. Bägge gick i vägen för varandra då det gällde att studera kvinnfolk i fabriken. Ja, någon gång på säsongen så ordnades det bal på värdshuset, föregånget av sledparti, var det även godsägarna på Värmdö och Ingarö deltog. Och då dansade man med liv och lust och svängde sig efter valskungens toner tills supén avbröt för att efter densamma fortsätta i kotiljongens serpentinvirvar.
Ja, får jag fråga
det var verkligen riktigt kontinentalt.
Vad dansade ni för danser egentligen? Var det vals?
Det var vals och polka, hambo, som jag gärna dansade med min hustru.
Jaha.
Och sköt
paddekatter, va?
Paddekatter också. Någon gång dansade vi fransés, som nu visst har kommit upp igen.
Ja,
som jag har sett i tidningarna.
Ni hade riktigt trevligt.
Ja,
fortsätt. Du har något mer att berätta därifrån om det?
Ja.
Valerna och utflykterna, ja. Vad gjorde ni mer?
Ja. Vi på den där barerna, då var det ju supé och lite sprit. Och punchen var ju ganska billig på den tiden. Och i det avseendet var man ju, det var, jag kan ju säga att punchen var nationaldrycken på den tiden. Och i det avseendet var man då mycket nationell på Gustavsberg. Och i synnerhet på det årligen återkommande midsommarkalasen.
Ja, de är alltid trevliga att höra om.
Ja, det rekvirerades flera stora tunnor öl. Ett 20-tal om inte mer, så kan 20-30-tal tror jag nästan kan säga, lite punch och renat. Systemet var inte ännu påtänkt. Maten började tillagas 14 dagar före midsommar i gamla flintugnen där uppe av ett par Gustavsbergsfruar som djupt kände sitt värde. Där osade julet att det steg strömming och korv och köttbullar och allt sånt gott och sådana goda saker.
Oj, vad härligt.
Ja, det var ett Eldorado för de gubbarna som varit utkommenderade från utarbetet att handlanga dessa fruar. Och under hela den tiden som matlagningen var, där levde skräsliga då.
Ja, det där midsommarkalaset, det var festligt. Vill du berätta lite mer om det? Hur fortsatte det där?
Ja, det ska jag säga. Det var ett kalas det. Med barnvagn tågade pappa och mamma ner på gården. Vid intåget, då låg telningen längst ner i botten på vagnen. Och vid uttåget låg han och vickade på alla smörgåsar varutav vagnen var fullproppad. Så hade det dukat ett särskilt bord för smågrabbar. Och där stod grabbarna med ögonen på skaft inväntande signalen att hugga in. Det där bordet förut efter avvetandet verkade som ett veritabelt slagfält. Och en sup skulle varje kar ha. Och det var gamla skogvaktaren som mätte ut. Men hur han mätte så var det både två, och helan och halvan, och tersen och kvarten och 15 droppar.
Oj.
Och det avsläcktes alltihopa med öl. Och till slut, när man var stoppmätt, avtroppade man. Visserligen spelade musiken upp en marsch, men inte kunde man marschera efter denna fängnad, utan det var att ta sig ut med ögonmått mellan grindstolparna och söka se så oberörd ut som möjligt.
Hur kunde ni hålla rätt kurs då?
Ja, det var ju med ögonmåttet. Musiken, den gick naturligtvis marschera till dansbanan där midsommardansen troddes av de unga till sol gick upp. Men en gång hände det att en kar, eller en kalasäter kan jag kalla den för, tog sitt ögonmärke alldeles för långt bort på andra sidan viken. Med påföljd att han gick direkt i sjön och hade väl fortsatt som sin väg tvärs över om inte underlaget hade gett efter. Och han genom de många kallsuparna kom till medvetande att han hade tagit allt för stor ginväg. Karn kom naturligtvis upp och blev befriad ur urans våta famn. Och så fort han kände fast mark under fötterna förklarade han sig vara alldeles nykt. Det vill säga lika med alldeles nykter. Ett tillstånd som visst brukar följa efter dylika djupdykningar. Emellertid vill ett par av hans kalasbekanta visa sin medkänsla med honom genom att bära honom hem. Ja, det gick bra tills de kom till den lilla spången som gick över ån på den tiden. Men därigenom kunde de inte, genom ingången där, kunde de omöjligen lotsa honom och säga, utan tappa honom ner i ån. Det var inte livsfarligt, utan han bottnade och kom med sina vänner förenade ansträngningar upp igen. Om man är trodd så visade han sin tacksamhet mot sina välgörare genom att slå dem på käften och fortsatte sedan ensam, högst förtörnad över sina hjälpares våta omtankar, utan vidare omständigheter hem till sitt.
Gustavsberg, du hörde ju till Värmdö på den tiden.
Ja.
Och jag har hört att det var rätt muntra sammankomster med stämmer och sånt. Vill du berätta lite om det också?
Ja, det var så att chefen löjtnanten, han kunde inte tåla att för mantalsskrivning och betygsrekvisition med mera, ja, allt som hörde till kyrka och kommun och skola, det var beroende av kyrkoherden i Värmdö. Och han tyckte nog också att Hans Gustavsberg hade rått upp sig så på sista tiden att han själv kunde bli patronus. Och prästen där borta i Värmdö, han heter Kallberg. Och var en stor man utav världen, dock något mindre av anden. Han spelade gärna kort och tutade med bönderna och krusade inte Gustavsbergarna. Ja, länge arbetade Olberg på att få Gustavsberg skild från Värmdö och Kallberg. Bara följde en hel del sockenstämmor i Värmdö där man skulle uttala sig i skilsmässofrågan. Åtskilliga gånger påkallades omröstning. Vi hörde ju till Värmdö och Gustavsbergarna hade ju sin rösträtt där uppe. Var gång man misstänkte att votering skulle begäras där uppe utrustades en hel karavan av fordon som körde över de röstberättigade Gustavsbergarna till Värmdö för att åstadkomma röstövervikt i skilsmässofrågan. Ja, det blev en enda lustresa för Gustavsbergarna. Och det blev många. Då stoppades fabriken så gott som helt och hållet. Och alla åkte till Värmdö med Olberg och Forsberg i spetsen. Det var, ska ni tro, ett dyrbart nöje att sitta och höra Värmdöbönderna göra sina illpariga och sluga inlägg mot i deras ögon högfärdiga Gustavsbergarna, vilka till på köpet inte hade någon som var vuxen och ge dem svar på tal. Olberg var framförallt tyvärr inte någon ordets man. Värmdöborna däremot hade en godsägare som också kallade sig löjtnant. Det var en styr krabat att föra deras talan. Men först ska ni höra hans utseende. Tänk er Mefistofeles, sådan han frambesvärdes med torden, eld och rök, och ni har honom på pricken. Räven satt inte bara bakom hans stora utstående öron utan även i den sluga ögonen och det djävulska skrattet. Det var en svår fisk för Olberg och fjälla som oupphörligt lade krokben för honom och hans geseller som de där borta i Värmdö älskar att kalla oss högfärdiga Gustavsbergare. Men Olberg hade förbindelse i de övre skikten i statsförvaltningen och lyckades få sin vilja fram. Och efter det där stämmorna slut blev det mat och dricka på tingshuset och det hela en glad dag för det lössläppta.
Ja, ni kom alltså fram till en skilsmässa så småningom och blev egen kommun och skulle få bestämma. Vad var det första de satte igång med och vad var det för gubbar som agerade i de där frågorna?
Ja, först och främst var det till att bygga kyrka.
Jaha.
Och agera, det var inga andra än Olberg och Kasörn förstås som bestämde allting.
Ja.
Och den där kyrkan, den skulle ligga där uppe på höjden där borta så att den såg sig bra ut när man kom farande med båten i Farstaviken, i Farstasunden menar jag. Och så blev det prästval. Olberg avgav först sin röst för Charlie Norman. Härmed var det givet hur vi andra skulle rösta. Det var nämligen öppen omröstning. Och det blev enhälligt val för Norman naturligtvis. Och så här vi här i Gustavsberg innan det blev egen församling, en brukspräst som det kallades. Det var kommunisten Ingare, numera sedan länge död. Han var en duktig präst, intelligent och kvick, men kunde inte låta bli spriten.
Vad hette han då?
Han hette Jonsson.
Ja.
Han var ett stort original. Han gick alltid klädd i smålederstövlar och jag tror även på sommaren och inför altaret. Men en gång gjorde han sig fin och klädde sig i kängor och galoscher. Det senare märkte han med AJ. Det var då han skulle bort till Kalle på Brunn, flygbaron Cederström och spela kort. Det blev sent som alltid hos Kalle på Brunn och toddarna har varit många. Jonsson skulle emellertid så småningom gå hem men gick alldeles fel och kom ut på baronens leriga åkrar. Galoscherna fastnade i leran och Jonsson måste offra dem till sist och kom så småningom hem till sitt. Dagen därpå hittade barons rättare galoscherna i åkern. Kalle på brunnen skickade dem över till Jonsson till Pilhamn med de bekanta orden: dina vägar är vilka mina vägar. Kalle Cederström, han var vår första flygare här i Sverige. Han var ofta med vid stämmorna i Värmdö, som jag har talat om förut. Och som den stora spjur han var, har han gement roligt av att åhöra de ojämna skärmyslingarna mellan Värmdö och Gustavsberg. Ingare skulle nämligen höra till Gustavsbergs pastorat, och han var ju på vår sida.
Ja. Ja, jag tänker på kvällarna. Ni hade ju värdshuset så där när arbetsdagen var slut. Hur träffades ni och vilka träffade du egentligen då?
Ja, det var att gå upp på värdshuset. Det var det enda stället man hade att vända sig till för att få mat. Och där hade man att ständigt och jämnt välja på matsedelns fläskkotlett eller bifstek. Den där värdshuset, på den tiden kan man verkligen kalla den för sylta. Och där efter varje avlöning samlades alla som hade koan över för att öla bort kvällen där. Så det var ett väldigt liv där nere.
Ja, det tror jag.
Vårt sällskap efter kvällsmaten, det var de tyska porslinsmålarna som hade införskrivits här för att under konstnär Gunnar Gunnarsson Wennerberg utföra sina utföra artistiska arbeten till den 1897 års öppnade stora utställningen i Stockholm. Och det var ju hela Sveriges jubileumssommar. Industrialismen hade gjort sina stora framsteg och denna utställning var en stor uppvisning därav. Ja, jubileum blev det i alla sinnen den sommaren, helst som naturen hade gjort gemensam sak med svenskarna. Det var idel strålande solsken, det regnade på nätterna och var vackert på dagarna. Och jag nöt med hela min själ utav de vackra kompositioner som Wennerberg skapade och målarna omsatte på porslinet. Men arbetslokalerna, de var minsann inte så förstklassiga, trots att det skapades verk som i alla tider vittna om den store konstnären. Han satt i ett rum, i ett gammalt ruckel, det som kallades för kasern, där trossbottnarna var så illa och usla att när Wennerberg en gång lutade sig bakåt för att beskåda sitt verk, han satt med, nämligen på en trebent pall, och då höll han på att åka tvärt igenom golvet. Tyngdpunkten hade förskjutits naturligtvis, och det hade inte golvet beräknat.
Ja, du hade ju mycket att göra med porslinet. Gick det bra att sälja porslin på den tiden?
Ja, det är klart att det gick det. Först och främst tror jag att säga att det var inte mycket bekymmer att tillverka porslinet. Allt gick i de gamla gängarna och yrkesskickligheten var allmän och medfödd. Folk var bofasta här och var och en kunde sin sak. Och då gick åren med stora förtjänster och mycket pengar lades ner på bostäder vilka hittills var dåliga, ja nästan undermåliga. Man var ju så gott som ensam att förse Sverige med porslin. Vill inte handlaren ta vad som tillhandahölls så fick det vara utan. Det var inte mer med den saken.
Vad härliga tider.
Ja, det var verkligen säljarens marknad. Det var märkligt att porslinet kunde klara sig i konkurrensen. Men det är också fina grunker vi kan se på vårt museum. Fanns det några mer inkomstkällor förutom lantbruket förstås?
Det var en annan inkomstkälla också, och det var bolagets båtflotta som under hela året inseglade stora pengar. Då den var ensam här i Skuresunden och Lennestadsundet, som på den tiden var stockholmarnas främsta sommarnöjesplats.
Ja, du var ju också med här ute när ofredens år grydde 1914. Det skulle vara skojigt att höra hur Gustav Spejaren klarade den biffen.
Ja. Det var mobilisering här på Gustav Spejaren naturligtvis. Och det var en söndag och det ringde i körklockorna. Och jag och en kamrat till hade fått order att göra sig väg till Viks skola på Värmdö där alla landsomsgubbarna skulle skrivas in. Och ni kan tänka er en mängd halvgamla män för vilka beväringstider långt i fjärran ryckas från sin dagliga gärning, hoprafsas och skickas iväg. Man visste inte vart. Det var en vi hade fått order utav en så kallad landstomsområdsbefälhavare. Och han kom där med ord och åthävor och hade med sig en stor låda och där hade han stuckit in sin gamla sabel på locket. Nu skulle det att han behövde bli stor inmönstring av bondgubbarna. Han kastade åt sig rocken först. Han var nämligen iförd en sorts uniform och började packa upp en massa papper som han gav oss att fylla i. Allt eftersom gubbarna kom. Men själv körde han så gott som omedelbart tillbaka i en utav staten rekvirerad bil direkt till Vaxholms hotell till ett väntande kräftkalas. Ja, emellertid så överlämnade han befälet reglementsenligt till en trädgårdsmästare som redan vid ankomsten var ganska stagad. Och denne skulle hjälpa oss med rullföringen, men det gick ju inte. Utan hans siffror de slog kors och tvärs om varandra. Han såg inte linjerna på pappret en gång. Ja, och där satt vi och höll på att rullföra alla gubbarna då. Det blev kväll och folket samlades vid skolan som utryms och nedskräpades med halm och leriga stövlar varefter nattens ro så småningom plägade sig över det här konglomeratet av krigare. Men tidigt följande morgon, på morgonen därpå, då kom löjtnant med sin rekvirerade chaufför och bil. Och later som han hade minst varit fältmarskalk. Och arg och ilsken var han, troligtvis kom han direkt ifrån kräftskivan i Vaxholm. Men vad nu då? Hela skolan sov. Men var fan var befälet då? Jo, han låg där uppe i lärarinnans säng och såg ruset av sig. Lärarinnan hade nämligen avstått sin bostad till befälet över den där natten och själv och hyrt in sig hos bekanta. Han blev arg när han ser att alla såg naturligtvis och rusade in i skolan och skrek upp med er gubbar och ut med er. Det här är inte som att ligga hemma i folkbänken och gona sig, utan nu är det krig. Och ut med på backen. Ja, på en något sån här krokig linje kom gubbarna slutligen ut på åkern. Den ena bredvid den andra. Dock inte alla med fasaden framåt inte. Nu skulle det bli exercis av, om ni vet vad det är, era skibesovare. Och löjtnant han drog sin sabel, svängde den livsfarligt i luften ett par gånger och kommenderade. Och det jävla skrattet satt i hans bokskyggs prydda mungipor.
Ja, den där löjtnanten eller befälhavaren tycker jag mig känna igen. Vem var det egentligen?
Jo, det var densamma som på kommunalstämmorna i Värmdö höll på att lägga krokben för Odelberg under de här stämmorna när vi skulle skiljas ifrån Värmdö.
Jaha.
Han hette Felenius.
Ja, och hur gick det sen då? Ni fortsatte?
Ja, sen... när han skulle exercera med oss naturligtvis. Och han drog sin sabel och kommenderade och skulle få mera plutoner och sluta på linje. Men det vart bara kaoset av alltihopa, utav stövlar och gubbar och gevär och lerkoker. Och han sov och över på trädgårdsmästaren. Och, men just det samma så kom båten som skulle föra oss ut till de strategiska punkterna. Och det blev rusning till båten med löjtnanten i spetsen och alla gubbarna som tillrafsade sig allt det tilldelades av krigiska grejer. Bland annat de trekantiga hattarna ner till båten och den backar ut mot okända öden. Och enligt krigets lagar så var ju destinationsorten hemlig och ingen av bord visste vart det bar hän. Bara det höga befälet, löjtnanten förstås. Och en del trodde sig med ledning av landkonturer och sjömärken kunna konstatera att vi var på väg direkt till Ryssland troligen för att förekomma moskovit och genom den första bedövande smockan.
Ja, det där var ju en idyll från den romantiska tid du har varit med om där ute. Om vi har ju inte så mycket kvar på bandet, men hörde, om du skulle ge ett litet slutomdöme om den där brytningstiden du var med om.
Jag hade lyckan att få utföra min långa mannagärning inom en verksamhetsfält där konst och industri förenas. Efter de många åren på Gustavsberg under den patriarkaliska styrelsen ser jag tillbaka på den tiden med tacksamhet. Men är också tacksam för vad som beskärs mig under min ålderdom från den nya styrelseformen.